Jag tänkte när jag satt här och sjöng den här sången att jag kanske borde be våra ljudtekniker att plocka fram någon stilla musik sen efter predikan. Kan ni det? Har ni möjlighet till det? Så att vi kan sitta ner och tänka lite grann kanske och be för själva. Vi har ju inget band där framme som spelar. Så kan vi kanske låta predikan sjunka ner lite grann i våra hjärtan efter den. Men nu är det alltså predikan som kommer. Och det är jag som predikar. Det här är ju ett ämne som är väldigt besvärande på många sätt. Positivt men också väldigt närgånget. Och men jag ska ändå göra vad jag har på mitt hjärta, säga det jag har på mitt hjärta. Utifrån den här texten och lite mer än så. Jag har gått ganska mycket och promenerat på dagarna nu medan man är pensionärsaktig. Om man tänker på mycket man upplever och har mött under livet. Jag måste göra en liten bekännelse här i början. Att jag tycker faktiskt om att läsa. Men också att titta på tv en del faktiskt. Och lite har det att göra med att jag under många år av mitt liv inte hade någon tv. Jag är uppväxt i en tid där inte fanns tv när jag var ung. Och bott i länder där inte fanns tv och inte haft tv av andra skäl. Så att jag tänkte att när jag pensionerar mig ska jag ta lite mer tid och se på tv. Det kanske är lite syndigt, men det är roligt alltså. Det beror på vad man ser också lite grann, men ändå. Nyligen gick det ett program på tv, ett dokumentärprogram som heter Mordutredningen, som ni kanske har sett. Det har ju varit ganska pålyst på Sveriges Television. Och det är alltså en dokumentär om hur polisen arbetar med mordfall i England. I staden Bristol. Och det är en ganska intressant historia. Det utspelar sig i ett svart område i den här staden. Och det är väldigt mycket svarta människor med och det är ganska tufft och hårt kultur, hårt klimat. Och det är alltså en ung grabb som mördas. Lite oförklarligt, obegripligt. Och efter mycket om och men så får man tag på mördaren som ställs inför rätta och sen får ett långt fängelsestraff. Och det är ju fascinerande att följa den historien. Men det som grep mig kanske allra mest var mordoffrets mamma. En ganska välbyggd afrikansk kvinna med lite halvdålig engelska. Som efter utredningen var klar och efter mördaren blev dömd till fängelse fick frågan, men hur känns det nu då? Och då säger hon så här att jag förlåter mördaren. Men det är skönt att själva fallet är över. Att han blev fast, han som mördade. Och att på något sätt har min son fått lite upprättelse genom det, genom rättegången och domen. Vi måste ju förlåta, vi som är kristna, sa hon. Så jag förlåter mördaren. För ett par år sedan, tror jag det var, men kanske längre, jag vet inte. Så ett annat program, också en dokumentär. Och den var från USA. Som skildrade hur det går till med dödsstraff och sådana saker. Jag kommer inte ihåg detaljerna kring det här nu. Men jag kommer ihåg en del saker väldigt väl. För berättelsen är några år gammal. Polisen hade då långt tidigare, oerhört tidigare fått tag på den här mördaren. De satt då i dödscell under år efter år i väntan på avrättningen. En väldigt lång process i USA med mycket överklaganden. Väldigt, väldigt omständigt. Och det finns en möjlighet för en dödsdömd fånge, här var i Kalifornien tror jag, att bli benådad av guvernören, alltså den högsta tjänstemannen i staten, delstaten. Men bara under förutsättning att mordoffers familj går med på det. Den själva haken. Och den här mördaren hade gjort det här brottet under narkotikapåverkan och i sin ungdom. Det var ett betalt mord, ett försäkrat mord egentligen. Men han hade suttit av massor mord i fängelse. Var väldigt ångerfull och helt ny människa. Men väntade då på att bli avrättad år efter år efter år. Och till sist kom den dagen då det fanns inga mera vägar att gå. Nu skulle det ske. Och man följde både den dödsdömde in i cellen där. På den tiden man en elektrisk stol. Man följde fast honom i cellen. Och sen fick man följa mordoffers familj också. De gick in i det här tittrummet som sitter bakom gardiner först. En glasvägg med gardiner. Och sen dras gardinen bort när själva avrättningen sker. Och då sitter de på rader där. Hela familjen till den... Till den mördade. Och sen så väntar man på klockslaget och sen kommer det och då nickas man till bödeln och han går in och står på en strömbrytare. Och ser man den här mannen fastbänd skaka i ganska länge så han verkligen dör. Och när han äntligen dör då börjar alla jubla inne i tittrummet. Äntligen är han död, mördaren. Han fick vad han förtjänade. Två olika sätt att möta ett förskräckligt brott på. Ganska lika varandra i själva historien men väldigt olika reaktioner. Och det här tänkte mycket på de här berättelserna. I åratal har jag tänkt på den här första berättelsen. Och jag tänkte så här, vi kan inte göra mycket åt som kristna, kanske individer, samhällets lagar och paragrafer. Och, vi kan ha synpunkter på det och vi kan jobba med det, men vi kan inte göra så mycket åt egentligen. Polisens arbete har sin gång, domstolsväsendet har sin gång, de lagar som finns och ska genomföras. Det kan vi inte göra mycket åt. Men vad vi kan göra mycket åt är vårt hjärta. Vårt hjärtas inställning. Och det är det den här texten handlar om lite grann nu. Den här predikan ska handla om. Vårt hjärtas inställning. Hur är våra hjärtan som Guds folk? Själva berättelsen har vi ju läst, liknelsen. Den egentligen har jag ett tilltal i första hand till lärjungarna. För i ramen här ser man ju hur Petrus i vers 21 frågar Jesus. Hur är det med förlåtelsen? Hur många ska jag förlåta min broder? Och som svar på den frågan kommer den här liknelsen. Och så slutar Jesus med de här orden som är direkt till lärjungarna i vers 34. Så ska min himmelske fader göra med var och en av er som inte av uppriktigt hjärta förlåter sin broder. Er, alltså lärjungarna, den första församlingen, Guds folk, oss. Och budskapet är ju kristallklart egentligen. Var inte som den obarmhärtige medkännaren. För då kommer du att få dela hans öde. Den här predikan är alltså inte till människor som står utanför Guds rike. Det är inte en predikan som är till för att evangelisera. Det är inte ett evangelium i den meningen att det är ett budskap om frälsning i första hand. Utan det är ett budskap till oss som Guds folk. Hur vi som Guds folk ska leva. Så jag bara säga det så ni förstår det. Att det här är inte någon budskap till utomstående. Församlingen till Guds folk. För berättelsen ska jag ta växla upp lite kort för oss här nu. En kung har fått för sig att han ska kolla sina räkenskaper. Och han samlar då alla sina medtjänare, förvaltare, underkungar och andra för att avgöra räkenskap. Och han börjar med den största skurken, kanske av alla. För att den här summan som den första tjänaren är skyldig, 10 000 talenter, är svindlande stor. Alltså det är en fruktansvärd skuld. Om man tänker sig landet som Jesus var i och talade då, alltså Palestina, med Galileen, Samarien, Judeen och även Idumeen söder om det där havet där. Och så på den skatteintäkt som de här fyra distrikten i Palestina genererade varje år, så var 10 000 talenter hela den summan. Alltså skatten från fyra länder varje år i 1000 år. Alltså summan är så stor att den är helt obegripligt stor. Och det var ingen chans i världen att den här skurken, vad man var från någon, så till exempel satt tillbaka det. Inte ens man satt i fängelse i livet. Om man inte hade pengar på annat håll och andra gömda skatter någonstans. Så att han var egentligen körd. Men han vädjar och kungen förbarmar sig över honom och efterskänker hela den här helt ofattbara skulden. Och så går det bara en stund, så går han ut och träffar en medtjänare. Det måste vara en ganska vanlig tjänare. För att hans skuld var ju ganska liten jämfört med i alla fall. 100 denarer motsvarar ungefär 3 månaders inkomst för en vanlig jobbare. Alltså han hade blivit skuldsatt samman med sjukdom eller någon familjeproblem eller något som har hänt som gjorde att han var tvungen att ta ett lån då på 3 månadslöner ungefär. Och då griper den här första benådade tjänaren honom om halsen och säger: betala allsammans, annars hamnar du i finkan och kastar dem i fängelse. Och lyssna inte på den här vädjan om visa tålamod och visa barmhärtighet. Och när kungen får höra det så blir han ju rasande förstås. Han blir rasande. Alltså, din usling. Har du inga perspektiv alls på tillvaron? Man kan ju undra vad som ligger bakom en sån här obarmhärtighet hos den första tjänaren. Någon typ av agg, missundsamhet, någon typ av gammalt groll. Jag vet inte, men något måste vara som en tär. För pengarna var det ju inte. Det var ju en spott i havet. Med tanke på summorna. Det var något i hjärtat som var fel. Och läxan då är ju den Jesus säger på slutet. Så här ska Gud göra med oss. Om vi inte av uppriktigt hjärta förlåter våra trossyskon. Fruktansvärt. Men den fråga som kommer då till oss, till mig i alla fall, är ju, varför då? Varför ska Gud göra så här då? Och det kanske är flera svar, men det är 3 svar som jag vill ge direkt så här. Det första är Gud. Därför att Gud har förlåtit oss all vår synd. Och den skulden är ojämförligt mycket större, mycket mer, än vi någonsin behöver förlåta våra trossyskon. Alltså det måste jämföra storleksordningen på de här skulderna. Den andra svaret, andra aspekten på svar är därför att Guds folk ska återspegla, reflektera Guds förlåtande barmhärtighet. På något sätt ska Guds rikes karaktär och egenskap synas i Guds rikes invånare. Och obarmhärtighet hör inte till Guds rikes karaktär. Det återspelar inte Guds rikes principer, Gud själv. Här och nu, i vår tid, i den här tiden, i våra liv, i vår verksamhet. Och det tredje är att inte ens i ett evighetsperspektiv, när vårt liv här på jorden är över, den här världen som vi känner idag är över, inte ens då hör obarmhärtighet till Guds rike. Så här säger Paulus i Första Korinthierbrevet 6, vers 9 och 10. Därför att ingen orättfärdig, inga som är tjuvaktiga eller själviska, inga utsugare får ärva Guds rike. Och hit hör då alla de här som är hårda och obarmhärtiga och oförlåtande. Och i Uppenbarelseboken som får sluta beskriver det här framtida Guds rike på något sätt. Så det finns ingen plats i det nya Jerusalem. Det finns ingen plats i Guds nya skapelse för den här typen av personer. Obarmhärtiga, oförlåtande människor. Den här liknelsen kommer som ett svar, eller som en uppföljning kan man säga, av en fråga från Petrus. Och den frågan har vi i vers 21 och 22 i samma kapitel, Matteus 18. Petrus frågar Jesus, hur många gånger ska jag förlåta min broder? Räcker det med 7 gånger? Och jag tror att Petrus känner sig ganska mallig när han sa 7 gånger. Därför att de judiska rabbinerna tyckte att 3 gånger räckte. Om man förlåter sin broder 3 gånger så räcker det. Mer behöver man inte förlåta. Och då talar Petrus, räcker det med 7 gånger, säger han så här lite högmodigt. Och Jesus svarar, nej det räcker inte. Han säger 7 gånger 70, eller som det står på Bibeln här, 77 gånger, olika översättningar. Nej, 7 gånger 70 gånger. Och det betyder ju alltid, man ska alltid förlåta. Det handlar inte om en av siffror här, det handlar om principen att leva i förlåtelse, ständigt leva i förlåtelse. Varje gång, alltid. 7 gånger 70, 77. Alltså, livet som lärjunge, det sa som Jesus gav Petrus här, är att alltid leva i förlåtelse. Varför då? Ja, vi är tillbaka till hans rundgång här igen. Lite grann. Varför då? Paulus har naturligtvis svar på den frågan, en fråga som alltid har funnits i Guds församling. Varför då? Och jag ska läsa ett par verser här bara för att påminna om det som Paulus står fast benhårt gång på gång, och även Jesus gör det. Här står det i Efesierbrevet 4:32. Var goda mot varandra. Visa medkänsla, förlåt varandra. liksom Gud har förlåtit er i Kristus. Och i Kolosserbrevet 3, vers 12-14. Som Guds utvalda, heliga och älskade ska ni alltså klä er i innerlig medkänsla, vänlighet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. Ha fördrag med varandra och var överseende om ni har något att förebrå någon annan. Liksom Herren har förlåtit er ska ni också förlåta. Men över allt detta ska ni ha kärleken, det band som ger fullkomlighet. Liksom Herren har förlåtit er ska ni också förlåta. Obegränsat. Härom veckan kanske det var dagen när jag funderade på det här temat lite grann, så träffade jag vår pastor Björn här ute i korridoren och pratade lite om predikningar och sådär, och sa han, ja, vad ska vi predika om då den 30? Ja, jag funderar på det här dagens ämne som är förlåtelse. Ja, sa han, glöm inte att ta med det här med vad Jesus säger i världspredikan. Och det är så att Jesus undervisar ju lärjungarna i Matteus 6 om hur man ska be. Bönen Fader vår. En bön som bes av kristna många varje dag. Alltså miljoners miljoner kristna ber den bönen varje dag. En bön som innehåller två delar egentligen. Med tre böner i varje del. Den första delen handlar om Gud. Och hans rike ska upphöjas. Och den andra delen av bönen handlar om tre saker. Det handlar om oss. Med själviska böner. Och den femte bönen är ju, förlåt oss våra skulder. Och det slutar inte där. Den fortsätter. Liksom vi har förlåtit den som står i skuld till oss. Och den enda av de här sex bönerna i Fader vår som är villkorad så. Och det förklarar Jesus sen alltså nästa vers nästan i samma tal, Matteus 6. Sen skriver han, säger han i vers 14-15. Ty om ni förlåter människorna deras överträdelser ska er himmelska fader också förlåta er. Men om ni inte förlåter människorna ska inte heller er fader förlåta er era överträdelser. Jesus villkorar, tycks det här, på något sätt, Guds förlåtelse. Och man förstår det är skrämmande, det är otäckt då. Hur ska man förstå det här villkoret för Guds förlåtelse? Ja, på något sätt kommer man tillbaka igen till någon typ av rundgång här, eller hur? Det finns ju en anledning till det, naturligtvis. I Matteus 7, också i världspredikan, säger Jesus så här. Den port är trång och den väg är smal som leder till livet. Den port är trång och den väg är smal som leder till livet. Om man tänker sig en port, en dörr, så är ju en port lite begränsad i sig själv, i sin natur. Annars är det ju ingen port, ingen dörr. Och man kan bara få igenom, ni vet ju, ni som behöver soffor och sånt genom dörrar, alltså, bäddsoffor och sängar. Alltså ibland går det bara inte att få in dem genom en dörr. Alltså. Den är för stor, den är för liten. Funkar inte, va? Hur man än vänder på den, vad man gör, va? Inte för att man ska dra benen eller något annat dramatiskt kan man få igenom den i dörren. Ungefär så är det också med det här då. Om man tänker sig att det vi bär på som människor, vår ryggsäck, i det här fallet då av oförlåtelse, om man säger så. Förbittring, förtrytelse, motvilja, ovilja, hårda hjärtan, bitterhet, förargelse, fientlighet, aversion, förnärmelse. Allt det här som vi känner som människor här i världen är fulla av. Det blir som en ryggsäck som gör att vi inte får plats i dörren. Vi fastnar i dörren till Guds rike. Vi fastnar i portgången till himmelriket. Vad gör man då med benen på sängen? Man skruvar av benen förstås, man får in i dörren. Vad gör man med ryggsäcken man bär på? Man lägger av sig den naturligtvis, så man kommer in i dörren. Alltså på något sätt är valet vårt. Och det är det Paulus och Jesus säger här egentligen. Att vi har ett val att göra som Guds folk. Gud har utvalt oss i Kristus. Jesus är vägen till frälsning, vägen till evigt liv, vägen till himlen. Det är Guds utväljelse. Men vi väljer själva om vi vill gå in på den vägen, genom den porten, genom den dörren till er. I eviga livet. Alltså, vi väljer själva om vi vill leva i förlåtelse eller inte. Det är vårt val. Det här blir ju försäkert tungt, alltså. Det är ju försäkert egentligen, men jag ska ändå komma in på en avslutning här, för jag ska landa i det på något sätt. Och då har jag tre råd till mig och till dig, till oss som Guds folk och barn. För att hjälpa oss i det här valet på något sätt, till det här dilemmat som vi lever i. Det första tror jag är att vi låter oss, att vi påminner oss själva varje dag om Gud, om Guds förlåtelse, om vi har i vår frälsning. Gud förlät oss i Jesus. Gud tog vår synd och vår skuld och vårt svaghet, vårt elände på sig när Jesus stod på korset. Han tog vårt straff på sig. Om vi påminner oss om det, om vi lever i den förlåtelsen, så blir det lättare kanske att förlåta andra. Om vi har det levande för oss. Att vi varje dag påminner oss själva och tackar Gud för att vi är förlåtna. Att vi tillhör Guds rike. Det är mitt första råd till mig och till er. Jag ska läsa vad jag skrev. Jag skrev en annan grej som kanske är bra. Jag vill kolla. Kanske någonting. Ja, det blir lättare för oss då att lägga av obarmhärtighet och hjärtats hårdhet om vi tänker på Guds godhet. Det andra rådet jag har till mig själv och till er, till oss alla, är att öppna oss mer för anden och andens ledning och andens verk i våra liv. Den heliga ande vill att vi ska leva liv som är heliga och som återspeglar Guds natur, Guds helighet. Och som återspeglar himmelrikes, Guds rikes. Principer. Det här att ledas av anden, att vandra i anden, är ett sätt att låta sig vandra, att låta sig ledas av anden, att vandra i anden är ett sätt på något sätt att hamna rätt med sina attityder och sina känslor och sina tankar och sin tillvaro. Paulus använder ju den här bilden av frukt, andens frukt, frukter. I Galaterbrevet 5. Och det är som om man föreställer sig antingen en slags fruktskål med olika fina frukter i. Så som är andens frukt. Eller kanske ett sånt här familjefruktträd med lite olika slags frukter på. Alltså både det och det. Va? I alla fall, så här skriver han i alla fall i Galaterbrevet 5:22-26. Jag ska läsa det. Men andens frukter är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. Mot sådant vänder sig inte lagen. Det som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med alla dess lidelser och begär. Om vi har andligt liv, låt oss då följa en andlig väg. Låt oss inte bli inbilska, inte utmana varandra, inte avundas varandra. Alltså, vandra i anden, ledas av anden, bära andens frukt, öppna oss för andens ledning, andens liv i våra liv. Det är mitt andra råd. Och så har jag ett annat råd som är mer praktiskt art, men som jag tror också är viktigt i ett församlingsliv och i liv mellan trossyskon. Det är att inse vårt begränsade ansvar i det här. Vi kan bara ansvara för våra egna hjärtan och våra egna attityder. Vi har ett ansvar för Gud, för våra liv. Att vi lever i förlåtelse, att vi lever i barmhärtighet och medkänsla. Och vi ska göra allt vi kan, allt som ligger på oss, att se till att det blir harmoni mellan trossyskon. Jesus har ju väldigt dramatiskt uttryck för dig i bergspredikan när han talar om att låt din gåva, nu är på väg till altaret för att offra i templet, låt din gåva ligga på altaret och gå först och försona dig med din broder innan du sedan gör färdigt ditt offer. Alltså det är viktigare att leva i försoning med sina trossyskon än att gå på möte och prisa Herren i kyrkan. Så viktigt är det att vi kan för att försona oss med våra trossyskon. Men vi har ett begränsat ansvar. Vi kan inte tvinga andra att ta emot vår förlåtelse. Vi kan inte tvinga andra att reagera på det vi... Jag menar, vi måste låta var och en ta ansvar för sig själv på något sätt i Guds rike. Det kan ju vara så att vi ber om förlåtelse och vi blir inte förlåtna. Men det är inte vårt problem då i det läget. Va? Det är deras problem. Eller vi kan förlåta vårt trossyskon även om de inte vill, inte vill ha förlåtelse kanske. Men vårt hjärta är vårt ansvar inför Herren, inför Gud. Och det är vårt begränsade ansvar. Vi behöver inte lägga oss i alla andra människors samveten och hjärtan och attityder. Utan vi har vår relation till Gud. Och den ska vi vårda och ta hand om. Då blir det lite lättare att leva i en församling och som kristen på jorden. Alltså tre punkter. Låt oss varje dag påminna oss om Guds förlåtelse i Jesus Kristus. Låt oss varje dag öppna oss för andens ledning och andens liv och andens frukt i vårt liv. Och låt oss inse att vi har vårt eget ansvar inför Gud. Vi kan inte ta ansvar för andra människor på det sättet. Men ändå gör vad vi kan för att leva i försoning och barmhärtighet och förlåtelse. Ja, Herre, du har hört min predikan här. Det är ingen enkel predikan. Och det är inte något enkelt budskap heller kanske. Men Herre, det är viktigt att vi lever i din försoning. Vi tackar dig Herre för att du är vår frälsare. Att du har förlåtit oss mycket, mycket, mycket mer än vi någonsin kan begripa eller fatta. Och nu ber vi att på något sätt den frälsningen ska få levas ut i våra liv. I den heliga ande så att vi också kan förlåta varandra och andra. Att vi kan återspegla din förlåtelse i våra liv, din barmhärtighet i våra liv, din ömka medkänsla i våra liv. Herre, jag ber dig i Jesu namn. Amen. tänkte att vi kunde ha bara ett par minuter med stilla musik då vi vänder oss till Herren, tackar och överlämnar oss till Herren innan vi går in på den här avslutningen här.